Under tre program ska vi höra Gunnel Becker berätta om Selma Lagerlöf, Italien och den katolska kyrkan i samband med 150-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse. Selma är inte bara en älskad författare i Sverige, utan i hela världen. Men det är mycket vi inte vet om henne. Idag har vi möjlighet att veta mer. Vi har Gunnel Becker på tråden, som är en stor Selma Lagerlöf-kännare. Hej Gunnel!
Hej Charlotta!
Nu undrar vi. Selma Lagerlöf reste mycket, bland annat i Italien. Och kom naturligtvis i kontakt med den katolska kyrkan. Men kom hon i kontakt med kyrkan redan i Sverige?
Ja, det gjorde hon. Genom sin vänskap med Helena Nyblom i Uppsala. Helena Nyblom är kanske inte så välkänd just nu, men på den tiden var hon en ganska etablerad både författarinna och kulturskribent. Hon var faktiskt den första i Sverige som skrev en positiv recension av Gösta Berlings saga. Och Selma Lagerlöf blev naturligtvis glad, skrev ett tackbrev. Helena svarade och en livlig korrespondens uppstod mellan dem. Det finns till exempel nu 40 brev från Selma Lagerlöf till Helena Nyblom på Uppsala universitetsbibliotek. Helena Nyblom konverterade till katolicismen 1895 och det väckte ett enormt uppseende. Hon hängde sig ut i tidningarna och så till och med hennes man, estetikdocent Karl Ruprecht Nyblom, fick inskrida till sin hustrus försvar. Och det gjorde han ridderligt nog. Men den här konversionen och religion överhuvudtaget diskuterar Helena och Selma Lagerlöf i sina brev. Och det är ju väldigt intressant för oss. Selma Lagerlöf skriver till exempel så här till Helena. Jag är glad att religionsbytet gör dig så lycklig. Då jag hörde dig tala om det, bortföll med ens allt det orimliga som annars i våra ögon häftar vid katolicismen. Jag kan förstå att den passar dig och gör dig lycklig. Men så fortsätter hon. Men jag antar att den nästan i lika hög grad skulle göra mig olycklig. Hon förklarar inte här närmare vad hon menar med det. Men fortsätter så här. Men låt oss träffas och prata om religion. Gud är mer än dikt, skriver hon. Och sen diskuterar de alltså i flera brev då katolicismen. Och Selma är mycket nyfiken. Hon vill veta mer. Och man märker också en positiv inställning. Vid ett annat tillfälle skriver hon till exempel så här till Helena. Aversionen mot katolicismen i Sverige har historiska rötter. Den ansågs representera tvång och förtryck. Men den har också goda sidor och vi borde av den lära mycket som vår egen religion saknar. Sen diskuterar de väldigt mycket också helgonen. Och Helena skickar Selma böcker om helgon. Det berodde på att Selma Lagerlöf visste att hon ville och skulle skriva legender om helgon. Ja, det finns många fler intressanta uttalanden, men den här bekantskapen med Helena Nyblom är alltså mycket viktig för Selma Lagerlöf. Och den äger rum innan Selma Lagerlöf reser till Italien. Dit reste hon för första gången i oktober 1895 och var borta i 9 månader. Helena Nyblom var naturligtvis mycket nöjd med att Selma reste till Italien, till ett katolskt land, och försåg henne med diverse tips. Och också med hjälp, faktiskt praktisk hjälp. Hon lyckades utverka att Selma fick ett stipendium, ett resestipendium av prins Eugen.
Reste Selma Lagerlöf ensam till Italien?
Nej, hon hade med sig sin goda vän Sofie Elkan. Sofie Elkan var ju vid den tiden ganska välkänd författare också. Och de samarbetade litterärt och var mycket goda vänner.
Om vi nu ser vidare på Selma Lagerlöfs möte med Italien och vad hon skildrar. Har hon då skrivit brev eller är det så att hon skriver dagbok under resans gång?
Hon skriver brev hem. De allra flesta breven till sin mamma. Det gjorde man ju på den tiden. Både Selma och Sofie skrev till sina respektive mammor nästan varje dag. Men Selma skrev också till många andra vänner och arbetskamrater. Hon var ju på den tiden lärarinna i Landskrona. Väldigt intressanta brev. Sen finns ju alla hennes Italienupplevelser, dessutom hennes verk på olika sätt.
Vad beskriver hon då när hon möter den katolska kyrkan i Italien?
Ja, hon skriver mycket. Först och främst, både hon och Sofie är ju ivriga kyrkobesökare. De är inte bara så att säga allmänna kulturturister, utan de går verkligen i mässorna och tycker om det och skriver mycket om det. När de var i Rom till exempel första gången, de var där hela december månad 1895, så var de ofta på de katolska mässorna, särskilt när det närmar sig jultiden. Så ofta att det till och med väckte ett visst uppseende. Det förhöll sig nämligen så att Selma och Sofie blev inbjudna till Skandinaviska föreningens julfest nu år 1895. Och det var en stor ära. Skandinaviska föreningen var ju nästan lite snobbaktig på den tiden. De storheterna umgicks där. Strindberg när han var i Rom, Ibsen var där, ambassadören Carl Bildt och så vidare. En förfader till vår Carl Bildt. Selma och Sofie fick en inbjudan, men de tackade nej. De hade inte tid, för det kolliderade med en stor katolsk kyrkohögtid som de gärna ville vara med på. Och då blev ju följden en del lyfta ögonbryn. Och det kommenterades till och med i Aftonbladet i Stockholm. Där kunde man läsa följande. Från Rom förbjuds att Selma Lagerlöf och fru Elkan föredragade de katolska kyrkofesterna framför Skandinaviska föreningens julfest. Och Selma och Sofie blev förskräckligt rädda. Vad skulle deras mammor tänka? Sofie till exempel skrev ett brev till sin mamma hemma i Göteborg. De tillhörde båda den mosaiska församlingen där. Kära lilla mamma, bli inte orolig att Selma och jag tycker så mycket om de katolska kyrkofesterna. Vi ämnar icke följa fru Nybloms exempel. Men de gick alltså i mässorna och det gjorde de under hela sin tid. När de återvände sen hem, alltså den här första resan gick ju genom hela Italien och hade Taormina på Sicilien som mål. Och där var de alltså 2 månader och sen åkte de tillbaka och besökte många av de städer som där de hade varit tidigare, också Rom. Och i Rom var de hela påskveckan 1896. Och det blev, kan man säga, nästan en orgie i kyrkobesök. Selma skriver till exempel ett långt, väldigt intressant brev till sin mamma. Där hon berättar hur hon har varit med om hela liturgin från skärtorsdagen, långfredagen, påskafton och påskdagen. Och eftersom jag själv är katolik och känner till den här liturgin så förstår jag på brevet att hon har varit med om allt. Hon beskriver alltså oljeinvigningen på skärtorsdagen och alla övriga ceremonier och vad som hände på långfredagen och påskafton och påskdagen. Hon tycker det är mycket fint alltsammans, inte minst musiken och sången som hon kommenterar. Och så skriver hon så här: de har här kvar en mängd ceremonier och bruk som är utmärkt vackra och oskyldiga med. Det är skada att det blivit borttagna hemma. Och det här långa brevet till mamman om liturgin under påskveckan slutar hon på följande sätt. Man skulle ha lite roligare i kyrkan hemma. Det har jag blivit bortskämd med här i Rom. Man förstår alltså att hon syftar på alla ceremonierna som hon upplever mycket fint. Men så lägger hon till. Fast det är förstås kanske lite innerligare hemma. Jag vet inte vad hon menar med det. Möjligtvis att hon slutar brevet med att skildra hur man efter påskmässan går ut i Rom och firar på restauranger och sådär. Och det gjorde man väl inte hemma i Sunne. Eller också så var det då också att hon ville lugna mamman att hon behövde inte vara rädd. Även om Selma tycker mycket om det hela så ska hon inte följa för Nybloms exempel. Det var särskilt 2 kyrkobesök som blev av avgörande betydelse för Selmas diktning. Det första ägde rum i Orvieto, alltså den fina katedralen där Selma lärde känna Luca Signorellos fresker över Antikrist, som gjorde ett enormt intryck på henne. De bindes hon hela sitt liv och det kommer hon utnyttja i sin roman Antikrist mirakel. Och i Rom var hon i Santa Maria in Araceli och där visade henne en munk, Il Bambino, alltså det statyn av barnet, och berättade för henne. Och också det betyder då ändligt mycket för Selma Lagerlöf. Hon beskriver det här i ett brev till mamman. Och då är hon sådär lite raljant i tonen. Hon skriver till exempel så här. Munken som visar oss Kristusbarnet ville att vi skulle kyssa honom, inom parentes, alltså Kristus, på foten. Vi borde om ursäkt för att vi inte vore katoliker. Då sa han bara varför. Och sen försökte han omvända oss, till utan att tro på påve kunde vi ej komma till paradiset. Vi kunde bara dåligt disputera emot på vår klena italienska. Han var riktigt ont på oss, annars är det vanligen högst fördragsamma. Men det här besöket, alltså i Santa Maria Arcelli, blev utomordentligt viktigt för henne. Och den här Bambino, den är en förfalskad kopia, det är ju otroligt viktigt i romanen Antikrist Mirakler.
Ni har hört den första delen i vår intervju med Gunnel Becker som berättar om Selma Lagerlöf och den katolska kyrkan.